Men min mamma var bara 16 år när hon gifte sig med min pappa. När hon kom hit så var hon bara 30. Hon hade aldrig fått gå i skola. Hon hade aldrig fått göra någonting som vi kallar här det fria valet. Utan hon har alltid blivit tillsagd av framförallt män, sin pappa och sin man. Hur hon skulle vara och hur hon skulle agera. Så kom hon hit till Sverige där det är liksom en helt annan samhällsstruktur från det hon är född uppväxt ifrån. Min pappa kom ofta och tittade på mig så här och sa: du glömmer väl inte vart du kommer ifrån, va? Du glömmer väl inte att du är man? Och då måste vi förstå, var kommer människor ifrån? Vad är det för typ av samhällsstrukturer? Och oftast blandar man det med kultur.
Mm.
Nej, men det ska vi inte prata om. Det är liksom rasistiskt. Vi får inte prata om vart människor kommer ifrån. Och det är viktigt därför att genom att vi förstår vart Vladimir kommer ifrån, vart hans mamma och pappa kommer ifrån, vad är det för uppväxtvillkor han och de har haft? Vad är det för samhällsstruktur? Och då, skillnaden är ju då att kultur, det är ju mat, musik, dans och så vidare. Och det kan vi aldrig få nog av. Det är jättebra att vi kan blanda det. Men samhällsstruktur, det är ju något helt annan sak.
Ja, det här är ju ett ämne vi pratar om ofta i den här podden. Att sätta sig in i och förstå andras perspektiv för att skapa inkludering. Det här är också vad veckans avsnitt med Vladimir Ahmed handlar om. Men det vi fokuserar på är integration och hur det hänger ihop med jämställdhet. Han har skapat något eget, något som kallas för Vi är Sverige-metoden. Där han genom samtal med nyanlända och utrikesfödda män diskuterar frågor om manlighet, normer, könsroller, hierarkier och makt. Det här är ett intressant samtal och ett ämne som jag inte utforskat så mycket än. Och därför var det viktigt för mig att göra just det. Jag hoppas att ni känner likadant. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör att vi ständigt kan lära oss nya saker. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, se till att lurarna sitter bra och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Vladimir Ahmed. Vi kör i alla fall och säger hej och varmt välkommen till Vladimir Ahmed.
Tack så mycket.
Ja, eller Ahmed.
Eller Ahmed.
Vi diskuterade här hur man skulle uttala ditt efternamn innan vi körde igång inspelningen.
Precis.
Jag tycker att det är viktigt att få det rätt.
Exakt, helt rätt.
Men varmt välkommen hit.
Tack så mycket, Fanny. Det är en stor ära att vara här. Jag är så taggad, jag är så glad, jag är så nyfiken.
Ja, och sen så avbokade jag våran senaste inspelning samma dag för att jag blev dålig av coronavaccinet.
Ja,
det är inte precis ofta jag avbokar en inspelning, men jag kände att jag kan inte sitta och ha ett bra samtal med feber. Det går liksom
Nej. Jag håller med.
Men nu är du äntligen här.
Ja.
Och det känns ju nästan som att vi känner varandra eftersom att vi följer varandra på sociala medier.
Det tycker jag.
Man har ju stenkoll på varandra på något sätt, fast ändå inte.
Jag har nästan fått en koppling till dig. Och det var så kul att få träffa dig.
Okej.
Okay. Och stämma av och känna av. Var det som jag trodde?
Vad tror du?
Man får ju föreställningar om människor som man följer eller som man liksom högaktar, som man inte känner.
Nej.
Det är så kul att träffa dem i verkligheten.
Ja, vad kul. Ja, jag känner likadant.
Ja.
Så jättekul att ha dig här.
Tack så mycket.
Och du är en av de män som får med här. Jag har ju främst med mig kvinnor som jag intervjuar. Det var ju det som var början här.
Just det.
Och sen så tyckte jag att det kändes viktigt att få män att lyssna och få män att vara en del av den förändring som jag försöker driva. Och därför så vill jag också bjuda hit män som pratar om sina perspektiv.
Mycket bra.
Och du har ju väldigt många olika perspektiv. Både på integration och på jämställdhet.
Precis.
Och sådär. Så jag vet knappt vad jag ska börja med dig. Men jag tänker att vi tar det lite som det kommer.
Ja.
Och så ser vi var vi hamnar någonstans.
Ja.
Det är det som brukar vara uppskattat här. Att mina samtal kan vara lite hit och dit och lite överallt och ingenstans.
Det låter bra. Jag är med.
Du är med.
Jajamän,
och du
med.
Är redo.
Jag är redo.
Jag tänker att du ska få börja som alla andra gäster och presentera dig själv. Vem är du?
Ja, jag hette Vladimir Ahmed, ja. Eller Ahmed.
Eller hur sa man, hur sa utländska?
Ja, hur säger man det där? Ja, i Sverige så har man en tendens att säga just Ahmed.
Ja.
Skulle man träffa någon som kommer från Mellanöstern så kanske man säger Ahmed.
Ja.
Och det blir liksom lite enklare med det ske-ljudet där. Mm. Jag är 34 år.
Mm.
Jag har två barn. Jag är gift. Jag är utbildad inom bank och finans. Men det var jättetråkigt så jag började jobba med människor istället.
Okej. Okay.
Det var ju en sån här förväntning som min mamma hade framförallt på mig. Att jag skulle bli någonting.
Mm.
Och i hennes värld så var det antingen ingenjör, läkare eller ekonom.
Mm.
Det var inget annat som gällde. Men sedermera så kom jag att arbeta med människor. Jag har jobbat på bland annat Arbetsförmedlingen, SEB-banken. Och idag så jobbar jag som föreläsare och som utbildare genom VR-Sverige-metoden. Som jag misstänker att vi kommer att beröra.
Ja, vi är Sverige.
Precis.
Som är super, superhäftigt. Men vi ska gå tillbaka ännu mer lite grann. För du, är du från Kurdistan eller?
Ja, det stämmer. Jag är kurd från den autonoma delen i Irak.
Mm.
Som du vet så har ju kurder inget liksom, officiellt hemland som jag kan referera till.
Nej.
Så att jag har inget hemland. Och på mina föreläsningar brukar jag faktiskt dra upp det här och säga att jag är kurd från Sverige.
Mm.
Men jag är kurd från en stad som heter Hawler.
Mm.
På arabiska kallar man det för Erbil. Så vi har liksom egen infrastruktur och liksom regeringar och egen ekonomi och sådär. Men vi tillhör liksom ändå Bagdad så att säga. Det är de som har den yttersta makten att påverka den regionen så att säga.
Mm.
Men jag är liksom ursprungligen kurd från Irak kan man säga.
Mm. Och ni flydde hit eller?
Ja.
Hur gammal precis. Var du då?
Jag kom till Sverige när jag var 10,5 tror jag.
Mm.
Med min mamma och pappa.
Mm.
Och mina två biologiska syskon men också två andra halvsyskon. Eftersom pappa hade två fruar.
Okej.
Okay. Det räckte inte med en liksom. Nej. Så att det...
Han hade en fru kvar då i...
Ja, precis. Som också nu i Sverige, ska jag säga.
Okej. Okay.
Mm.
Men han tog med sig sina två andra barn.
Ja, med
när
oss.
När han flydde.
Precis.
Hur valde han fru, eller på sig?
Nej, men min mamma är först.
Ja.
Och hon gifte sig med honom. Det här blir alltid lite känsligt för mig att prata om. Det brukar jag också ta upp på mina föreläsningar.
Mm.
Men min mamma var bara 16 år när hon gifte sig med min pappa.
Mm.
Och när hon kom hit så var hon bara 30. Hon hade aldrig fått gå i skola. Hon hade aldrig fått göra någonting som vi kallar här det fria valet. Så att, utan hon har alltid blivit tillsagd av framförallt män, sin pappa och sin man. Hur hon skulle vara och hur hon skulle agera. Och så kom hon hit till Sverige där det är liksom en helt annan samhällsstruktur från det hon är född och uppväxt ifrån. Med fem barn som hon skulle liksom förvalta och integrera in i det svenska samhället. Med en man som har kanske helt andra idéer om hur saker och ting ska vara även i det här nya landet.
Mm.
Som vi kanske kommer beröra lite senare. Mm. Men det handlar framförallt väldigt mycket om makten i familjen och hur fördelningen ska se ut. Vem som ska göra vad och varför man ska göra det. Mm. Det var väldigt styrt sådär.
Det där är ju, alltså för det första så giftes hon bort, antar jag då som, eller giftes bort, men jag tänker att hon har ju inte, det kan ju inte ha varit ett eget val att gifta sig när man är så ung. Eller var det det?
Nej, det var ju inte det. Det var inte ett eget val, utan hennes föräldrar på den tiden, det här kanske var 70-80-talet någonting. Då fanns inte liksom så mycket av att man skulle gå i skolan och sådär, utan det var mest att man skulle hitta en man och gifta sig, för den mannen skulle då ta hand om dig, skydda dig och försörja dig. Det var liksom den rollfördelningen man hade i, liksom, i samhället.
Mm. Mm.
Och väldigt ofta så var väldigt många nöjda med det. Idag tror jag det ser annorlunda ut. Men hon fick inte välja, nej.
Mm.
Utan det var klappat och klart.
Vad hände med henne när hon kom hit då? När hon såg ett annat samhälle liksom?
Mm.
Hur såg den processen ut och hur påverkade det din mammas och pappas relation? Vad hände där?
Ja, till att börja med, vi hade aldrig bekymmer i kurdiska delen i Irak. Där jag född och uppväxt fram tills jag var 10. Men när vi kom till Sverige så blev det plötsligt massor med bekymmer. Min mamma började upptäcka att hon kan liksom göra som hon vill, klä sig som hon vill.
Mm.
Börja jobba, tjäna pengar. Och vi vet ju att pengar är makt.
Yeah.
Så att det blev lite rubbningar. Min pappa kom ofta och tittade på mig så här och sa, du glömmer väl inte vart du kommer ifrån, va? Du glömmer väl inte att du är man. Efter mig så är det du som liksom ska ta hand om hemmet. Det är du som har ansvaret för att förvalta den här familjen.
Mm.
Det var inte så mycket din mamma, utan det var du som är först, du som är äldst.
Mm.
Och vi kunde, jag kan bara säga ett exempel, när vi skulle ha utvecklingssamtal efter bara kanske ett år högst i Sverige. Så kommer det fram en lång, blond kvinna som är i maktposition, som var rektor. Och jag, han hade då kostym på sig och var liksom så proper. Och liksom, och, för han var ju, ska jag säga det, att min pappa var en partiledare i kurdiska delen i Irak. Så han var van med att ha makt. Han var van med att sitta med män som hade makt.
Mm.
Det var inte naturligt för honom att sitta och handskas med stora frågor i samhället kring ekonomi eller fördelning av resurser till olika städer med kvinnor. Utan kvinnor tyckte han då skulle ha, eller hade enligt honom en helt annan roll i samhället.
Mm.
Och så kommer vi till Sverige, det här fantastiska, demokratiska, jämställda, frihetliga landet. Så blir det plötsligt en helt annan värld för honom. Så vi ska ju då träffa den här rektorn, och hon kommer där med sina steg och tydlig kroppsspråk. Och han blir alldeles kall. Han blir alldeles röd i ansiktet. Och han, det här är mitt första minne av integration.
Mm.
Det var det här jag uppfattade. Jaha, det är så här det går till liksom, i mötet mellan svenskar och utrikesfödda.
Ja.
Och det kommer jag ihåg mycket väl. Och pappa kommer då och säger, utan att ens knappt hälsa, och bara klappa lite på axeln med riktigt liksom...
På henne?
Ja, precis. Med en riktigt tydlig kroppsspråk. Liksom lite nedvärderande sådär. Du, ursäkta. Nu ska jag inte härma hans röst eller någonting. Mm. Men han sa ungefär, ursäkta, får jag prata med en man istället?
Ja, han gjorde det.
Han gjorde det.
Ja.
Och,
vad sa hon då?
Ja. Vi ska komma ihåg att den här rektorn var en feminist och en jämställdhetskämpe.
Mm.
Och en person som hjälpte många nyanlända, tog många hem till sig och var liksom väldigt engagerad i integrationsdebatten allmänt. Och liksom var väldigt omhändertagande och ville verkligen hjälpa till.
Mm.
Få folk att komma in i skolan, komma in i samhället, komma in i kommunen Västerås.
Mm.
Men där och då så blev det en reality check för henne.
Mm.
Det var någonting som bara välde över henne. Hon blev alldeles röd i ansiktet och hon nästan slog näven i bordet och sa, du, i det här jävla landet, förlåt om jag
får säga så,
i det här landet så spelar det ingen roll om du är man eller kvinna, utan det är kompetensen som avgör vilken position man kan ha.
Mm.
Och han bara, så gick vi bara. Det var liksom, han lyssnade inte ens på vad hon sa.
Han ville inte ens prata med
henne. Nej, utan det var liksom en man han skulle ha. Och det, liksom, det kommer jag aldrig glömma. Och jag tyckte det var så pinsamt dagen efter att gå tillbaka till den skolan.
Mm.
Men det gick jättebra sen. Och vi har haft, efter det så hade vi flera andra möten. Men det gick liksom inte riktigt för honom. Utan det blev så att min mamma fick ta de samtalen till slut.
Mm. Han upplevde att han förlorade makten när han kom.
Ja, han kände en stor maktförlust. Ibland tittade han i mina ögon och sa, Vladimir, du lyssnar inte på mig längre.
Nej.
Dina bröder lyssnar inte på mig längre. Din mamma lyssnar inte på mig längre. Så att jag vet inte ens om jag vill bo här och hur vi ska göra med er. Om vi ska åka hem eller om jag ska lämna er.
Mm.
Så att,
vad gjorde han då?
Jag har inte sett min pappa sedan dess.
Nej.
Sen 2002, 2003 har inte jag sett honom. De skildes åt efter ganska kort tid i Sverige.
Mm.
Jag kan rabbla om det här väldigt lång tid, men...
Det får du, för jag tycker att det är viktigt att man förstår det perspektivet något sätt.
Nej, men de skildes åt efter ganska kort tid i Sverige. Vi fick växa upp utan en pappa i Sverige. Min mamma blev då, både min mamma och min pappa.
Mm.
Och hon blev allt som jag idag...
Och du blir alldeles rörd nu, ja, det är förlåt. Jättefint. Du får... gråta.
Nej, förlåt.
Jag blev också rörd.
Men min mamma är allt som jag idag jobbar för. Allt som jag idag... Anledningen till att jag sitter här, anledningen till att jag gör det jag gör på sociala medier och på mina föreläsningar.
Mm.
Det är för att jag har sett hennes kamp, hur hon har fått kämpa för att liksom få vara den hon är. För hon blev alltid tillsagt att hon måste följa en man, att hon alltid måste följa någon som måste ta hand om henne. Så plötsligt så fick hon ta hand om oss.
Mm.
Tre pojkar plus två andra barn från en helt annan fru liksom som han hade. Så att jag har sett hennes kamp och jag har sett hennes, jag vet inte vart hon har fått det ifrån, men jag har sett hennes styrka och den, jag kom ju underfund med det ganska snabbt att jag måste föra vidare hennes kamp. Det går inte att det här bara blir oupptäckt, utan människor ska känna till min mammas kamp. Mm. Så att det, förlåt Fanny.
Det gör inget, det är helt okej, okay. Det är jättefint tycker jag. Otroligt starkt av henne att liksom ta sig ur det.
Mm.
Vad gjorde hon då? Alltså hon fick börja jobba med allt möjligt, för att jag tänker mig pengar och allt. Mm. Alltså det är ett jätteansvar dessutom.
Absolut.
Då med fem barn, även om bara tre var hennes egna. Liksom.
Ja,
också det att ta hand om de här två som inte är hennes, som
exakt.
Är bonusfruns. Alltså,
exakt.
På något sätt, det är ju...
Mm. Nej, men det är inte lätt. Hon var som sagt 30 år, hade ingen utbildning, hade aldrig fått gå i skola, hade inga kompisar här, kommer från en samhällsstruktur där hon alltid har fått lära sig att hon ska liksom vara en duktig kvinna.
Mm.
Och det innebar att hon ska ta hand om hemmet, ta hand om barnen.
Mm.
Och här plötsligt ska hon ta ansvar för sitt liv. Och vi vet ju att i Sverige så är det mycket individuellt.
Mm.
Här har vi inte så mycket familj och liksom att falla tillbaka till, utan här har vi mycket myndigheter och, liksom och sådär. Men där jag kommer ifrån så är det mycket liksom... Att man förlitar sig på familjen.
Mm.
Man löser problem inom familjen. Och man hittar lösningar inom familjen. Man ringer inte gärna till någon myndighet. Och frågar hur ska jag göra nu för att inkluderas i det här landet. Så att, nej, men det var inte lätt. Jag vet inte ens hur hon har klarat det hittills faktiskt.
Jag tänker också att det måste vara en resa i att hitta sitt egen värde på något sätt i att vara den man är. För att hon hela tiden har definierats utifrån att vara liksom en duktig kvinna på något sätt.
Ja.
Har ni pratat något om den resan? Eller?
Ja, jag och mamma är bästisar. Vi pratar hela tiden. Och hon är så glad att hon har mig också. För hon har alltid haft mig som sin bästis som förstår henne, som har varit nära henne, som har sett henne, som har... förstått hennes resa, som har sett hennes kamp. Mina andra bröder kanske inte har sett det på samma sätt, om jag liksom får nu vara den som är den.
Det får du.
Så, men vi har väldigt stark band och hon har ofta sagt till mig, nu är det ditt ansvar. Nu ska du se till så att de också lär sig och kommer in i de här tankebanorna. Jag har inte uppfostrat er för att liksom bara bli mansgrisar, precis som andra män och er och pappa, utan ni ska bli annorlunda. Och jag tycker det är starkt att hon vågar. Hon har fått mycket skit och hon har fått ta emot mycket av familj och vänner därifrån. Mm. Ja, bara för att du kommer till Sverige så ska du plötsligt liksom börja hävda din frihet och glömma allt annat som du har liksom fått lära dig.
Mm.
Så att, ja.
En riktig kämpe med andra ord.
Ja, det kan man säga verkligen.
Och vi var ju inne på det innan, det här med förlusten av makt och att det liksom påverkade. Du var inne på det med integrationsprocessen och sådär. Och det var också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså hur förlusten av makt hänger ihop med integrationsprocessen och sådär. Vad tänker du om det och varför är det viktigt?
Ja, till att börja med så vill jag säga att jag är så glad att du ställer den här frågan. Och jag är så glad att jag kan sitta här och få besvara den frågan. Därför att väldigt ofta duckar man för den här frågan. Därför att den är så politiserad i Sverige.
Mm.
Hela liksom nyanländas situation och invandring kopplat till jämställdhetsfrågan är så politiserad. Man vill nästan inte röra vid den för att man tror att då flyger det ut i andras händer som vill dem illa. Så man vill liksom hålla det low key sådär.
På vilket sätt, hur skulle det se ut om det flög ut i andras eller
nej, men man vill inte att det hamnar i liksom högerextrema krafter som ska säga, ja men titta, här har vi människor som inte har fattat det här, här har vi människor som måste lära sig det här.
Mm.
Men jag tycker det är viktigt att alltså, vi måste förstå, var kommer människor ifrån? Ofta har det, som jag sa, en politiserad fråga. Man har alltid haft en vänster- och högersyn på det här i Sverige.
Mm.
Där man från den vänstra sidan ofta, det här kan vara känsligt, men jag säger det. Jag är övertygad om att det är så här det är. Och jag har liksom träffat många människor och pratat med många människor som också bekräftar den här bilden. Och det är att från vänster, så kanske inte alla, men liksom majoriteten ser nyanlända som så att det är synd om dem, att man ska ta hand om dem. Det har varit krig, de har haft förtryck, de är liksom... Ja, Och att vi har liksom ingenting här i Sverige. Det finns ingen struktur, det finns ingen svenskhet. Det finns, utan bara kom hit, hela världen kom hit och alla kan bli världsmedborgare.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är jättefint. Jag önskar att det kunde få vara så. Men tyvärr så ser inte verkligheten ut så. Därför att mycket av forskning som vi i Sverigemetoden byggt på, som vi applicerar på SFI och språkintro på gymnasiet, säger ju att människor vill gärna tillhöra en grupp. Man vill gärna vara med i ett sammanhang.
Mm.
Jag ska inte behöva byta ögonfärg eller byta till ett typiskt svensklingande namn. Men jag ska också kunna bli en del av Sverige samtidigt utan att behöva göra det.
Mm.
Och på den högra sidan då, så är det ju, nej men stopp, kom gärna inte hit alls. Men om du nu måste komma hit, så vill vi gärna att du byter just efternamn, byter ögonfärg, börjar äta, tycka, tänka och känna och göra som oss.
Mm.
Bli assimilerad helt enkelt. Och jag är inte övertygad om att varken det ena eller det andra funkar. Därför att vi måste hitta, som jag brukar säga, ett samhällskontrakt som vi erbjuder människor kring vad det är som binder oss samman här i Sverige. Hur kan vi bli ett vi utan att tappa sin identitet, men utan att helt också gå bort från hur samhället ser ut och bara liksom stänga in sig ett hörn och bara vara med de som man känner igen från sina hemländer. Och då måste vi förstå, var kommer människor ifrån? Vad är det för typ av samhällsstrukturer? Och oftast blandar man det med kultur.
Mm.
Nej, men det ska vi inte prata om. Det är liksom rasistiskt. Vi får inte prata om vart människor kommer ifrån. Och det är viktigt därför att genom att vi förstår vart Vladimir kommer ifrån, vart hans mamma och pappa kommer ifrån, vad är det för uppväxtvillkor han och de har haft? Vad är det för samhällsstruktur? Och då tänker jag så här, skillnaden är ju då att kultur, det är ju mat, musik, dans och så vidare. Och det kan vi aldrig få nog av. Det är jättebra att vi kan blanda det.
Mm.
Men samhällsstruktur, det är ju nog helt annan sak. Mm. Vi har ju väldigt många olika samhällsstrukturer i världen. Vi har demokrati, vi har diktaturer, vi har kommunism. Men vi har också patriarkala och auktoritära samhällsstrukturer. Så att om den här rektorn hade bara förstått, nu kanske låter lite tufft att hon ska förstå, men man måste
gjort en analys och haft den kunskapen sen innan.
Precis. Det är liksom önsketänkande att man ska kunna förstå att det spelar roll vart människor kommer ifrån. Som jag nämnde, min pappa som inte är van att ta order av kvinnor, som inte är van att bemöta kvinnor i höga positioner, som inte är van med att bara vara vem som helst i ett samhälle, utan han är ju van med att ha den makten.
Top dog liksom.
Ja, precis. Och han delar gärna med sig den med män.
Mm.
Det är inga problem.
Nej.
Men med andra kvinnor så blir det lite svårare för honom. Och det är så han är uppväckt, det är så han är fostrad.
Mm.
Och jag tycker nästan, idag när vi pratar om det, så tycker jag nästan lite synd om honom.
Mm.
Faktiskt. För jag tror inte att det finns så värst många män som vill vara så där, utan det är någonting som man har fått på sig, klistrat på sig.
Mm.
En bild av hur en man ska vara, och speciellt om man är en partiledare, liksom, hur man ska vara och sådär. Så att, och då blir det lätt hänt att man känner en maktförlustkänsla och att kvinnan plötsligt känner en stor befrielse i Sverige.
Mm.
Och då blir det clash och då blir det missförstånd och då leder det till konflikter.
Mm. Och nu gör jag en väldigt enkel analys och förenklar ett väldigt stort problem. Men för min fråga är liksom hur vi pratar om de här sakerna på ett bra sätt, eftersom att just de här liksom strukturerna och utländskfödda mäns syn på kvinnan i den samhällsstrukturen gör ju oftast, vi säger så här, att det är mest utländska män som våldtar till exempel, som slår sina fruar. Nu förenklar jag väldigt mycket, men, eller har jag fel? Nej, i det resonemanget, att det är det som gör att man tänker så. Och när vi pratar om det, hur pratar vi liksom om det på ett sätt som inte bekräftar det? Eller förstår du, förstår du min frågeställning? För jag håller med dig om att det är viktigt att man har den vetskapen.
Ja.
Men den kan ju också användas emot utlandsfödda.
Precis, och då tycker jag så här, att om vi nu tar emot människor från andra länder, då måste man rimligen kunna få introducerat för sig hur det ser ut i det här nya landet.
Mm.
Vad är demokrati i Sverige? Vad är jämställdhet i Sverige? Vad är frihet i Sverige? Och varför?
Mm.
Hur ser det ut? Hur är det en del av den svenska samhällsstrukturen? Jag brukar prata om det på mina föreläsningar, att det är, jämställdheten är Sveriges religion.
Ja.
Det är ett sekulärt religion.
Ja.
Och det finns ju ingen som inte tror på det. Jag brukar säga till publiken, kan någon räcka upp handen som inte tror på jämställdhet?
Nej.
Inte ens liksom den värsta högerkillen vågar räcka upp handen liksom, utan det är någonting som är en del av att vara svensk i Sverige. Det är en del av att vara medborgare. Det är en del av hur vi uppfostrar våra barn i skolan, vilka resurser skolan får för att arbeta med de här frågorna. Hur relationen mellan man och kvinna ser ut, hur man förväntas vara helt enkelt. Det går liksom inte att förbise det. Man måste kunna få det presenterat för sig. Jag har kontaktat massor med människor i makt när jag startade VSR-metoden och sa att jag har någonting som jag tror är viktigt att vi får fram på SFI. Just så att det inte blir som du säger, att det hamnar i fel händer och så blir det en motreaktion istället. Men titta, vi sa ju att det var så här. För har vi ett mångkulturellt land, i Sverige har vi 200 olika språk. Vi har 200 olika kulturer. Vi måste kunna hitta ett vi. Det är helt okej att människor ser ut som de gör. Och det spelar ingen roll vart människor kommer ifrån. Men vi måste kunna liksom drivas tillsammans mot ett gemensamt mål. Och vi i Sverige har ju en jämställdhetspolitik byggt på 6 steg, de 6 jämställdhetspolitiska målen. Varför får inte de nyanlända ta del av det? Det var liksom det första som gjorde att jag började tänka att här liksom finns en legitim anledning till att vi måste föra det här. Det kan inte vara liksom bara vara för länsstyrelser och kommuner att arbeta, utan det här måste ju liksom också vara en del av de nyanländas inkluderingsprocess.
Ja, precis.
Därför det spelar roll sen för hur man uppfostrar sina barn. Ja, i relationen mellan man och kvinna och hur man förhåller sig liksom till samhället generellt. Så att det är viktigt att förstå den delen, att det spelar roll. Och att kunna liksom få ha en person som är i ett sånt rum. Vi brukar kalla det för trygga rum. För vi har haft, under VSR-metoden så har vi haft både män och kvinnor som undervisar eller utbildar eller samtalar kring VSR-metoden 6 steg. Det är alltså ett 6-stegsmetod som bygger på forskning kring interkulturellt perspektiv. Den är uppbyggd ifrån 6 olika samtalsämnen under 6 olika träffar.
Okay.
Gärna en gång i veckan så att hjärnan hänger med och kan processa. Så det inte blir för mycket. Och där ser man också att det är viktigt att de här nyanlända får träffa någon som man kan relatera och känna igen sig i. Någon som är en av dem. Men någon som också är en del av Sverige. Att man ser att jaha, nej, men dualiteten är möjlig. Jag behöver inte ändra på mig. Jag behöver inte byta bort någonting. Utan jag kan anamma det här på det här sättet. Nej, men Vlad, jag ser det på Vladimir. Det är möjligt. Och vi har haft, om vi ska ha man och kvinna perspektiv på det här, så har vi haft, från början när vi hade ett samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland, som metoden gick i från början, så hade vi en kvinna med mig som också var med och skulle liksom, nej men Vladimir, inte fasiken ska du bara vara du som ska kunna säga det här till dem. Jag ska också vara med och de ska också lyssna på mig.
Ja.
Och det blev inte riktigt så.
Vad hände då?
Nej men de känner sig, det är lätt hänt att man får en känsla av ovan och nerifrån perspektiv. Det är redan jävligt som det är att vara nyanländ, att lämna allt det man har och komma till ett nytt land och känna sig liksom i underläge. Och sen kommer då liksom en vit människa som ska säga till dem hur de ska vara, hur de ska, för att passa in så att säga. Den känslan får man. Det går inte att komma undan det.
Nej.
Men vågar man arbeta utifrån det här dualitetssättet som jag brukar säga, att man ser till att man har någon som man kan relatera till, någon som vet hur de känner, tänker, vart de kommer ifrån, så blir det lättare för dem att öppna sig och inte få den här, oj, nu måste jag göra som de säger här, för annars så är inte jag bra nog.
Hur gör man det på bästa sätt? Alltså, hur kommunicerar man med en minoritet? För det där kan du ju applicera på kvinnor också. Inte bara utrikesfödda, utan ofta är det ju män som säger åt kvinnor hur ni ska vara för att passa in. Och i vårt fall, i det här fallet, och vita som säger åt, eller svenskar, eller vad det nu är att vara svensk. Alltså, det är ett dumt uttryck egentligen. Förlåt, men...
Ja, men precis.
Hur gör man det? Alltså, hur kommunicerar man det på ett bra sätt?
Vi behöver sluta utgå ifrån människors hudfärg, människors religion. Utan vi behöver utgå ifrån människors uppväxtvillkor och människors samhällsstrukturer. Om jag som nyanländ får det förklarat för mig från dig, som ska förklara för mig som nyanländ hur jag ska vara för att passa in det här nya landet. Då hade jag tyckt att det är viktigt att du förstår vart jag kommer ifrån. Alltså, vad har jag haft för möjligheter? Hur har jag uppfostrat? På vilka sätt? Och hur kan jag applicera det här? Men ändå behålla min liksom, identitet och mitt språk och sådär. Och det är jättesvårt. Det här är inte lätt. Och det finns ingen liksom bästa svar eller någon quick fix, utan det handlar om att vi måste först och främst tycka att det är okej att det finns ett sånt rum.
Mm.
För det är inte många som tycker det, det är inte alla som tycker det.
Nej.
Utan det här fanns ju inte i Sverige när jag startade ut. Och det var det som gjorde att jag blev bekymrad. Jag tänkte att, men gud, om vi tar hit människor så måste man kunna förklara hur det här landet ser ut.
Mm.
Och varför det ser ut som det, och varför det är viktigt att man också tar del av den här informationen. Ja.
Men vilka är de här 6 stegen som ni går igenom då?
De 6 stegen handlar om manlighet,
mm,
utifrån uppväxtvillkor. Det handlar om jämställdhet, det handlar om normer, det handlar om könsroller och det handlar om makt.
Mm.
Och det är liksom, det är en röd tråd som går genom hela programmet. Men allt handlar om att kunna förstå att de här orden är inte bara ord, utan det är en historia bakom. Jag brukar oftast visa hur det såg ut i Sverige för 100 år sedan.
Mm.
Som jag ofta pratar om på sociala medier. Att man tror att det är liksom så bra här att det är nästan till perfekt. Och det behövs liksom inget jämställdhetsarbete längre.
Nej, precis.
Utan det är klart och klappat liksom. Och så visar jag hur det såg ut för ungefär 100 år sedan. Eller för bara några decennier sedan.
Mm.
När kvinnor fick rösta första gången 1921. Och när det blev tillgängligt för kvinnor att liksom få arbeta på alla yrken. Det var inte först på 1980-talet.
Nej.
Och då blir de helt tysta och chockade när de ser det. Ja, såg det ut så här i Sverige? Ja, precis. Det var inte okej att ha preventivmedel. Det var inte okej liksom att för kvinnor att vara med i försvarsmakten. Utan det blev ju det först okej på 1980-83 för kvinnor att inneha befattningar.
Mm.
Ja, så att man får ju liksom lite kännedom att det här ordet jämställdhet, det är inte bara någonting för vita människor i ett västerländskt samhälle, utan det här handlar om kvinnor över hela världen som har fått kämpa för sina rättigheter. Vissa har kommit längre och vissa har precis börjat den resan. Och då, om du förklarar det på det sättet för mig, det är klart att jag vill vara med och ta del av den här processen. Men man duckar ofta för att man just är rädd för att man ska liksom få dem att tro att du är mindre jämställd än mig.
Mm.
Och nu ska jag lära dig hur det ska se ut. Utan det handlar om att förstå varför det är viktigt här i Sverige. Varför det är liksom, hur det återspeglas i samhället i Sverige.
Mm.
Så det måste vi våga prata om. Annars så är det ju bara lägga ner allt som heter integration, tror jag.
Och det känns ju verkligen som att det är ett jämställdhetsfokus.
Mm.
Att det liksom är hela grunden i det, eller har jag fel?
Alltså, det tycker jag.
När du pratar manlighet, exakt, jämställdhet, normer, könsnormer, alltså könsroller.
Mm.
Det känns liksom som att det är hela grunden i Vi är Sverige då.
Mycket bra.
Och varför varför är det så viktigt för integrationen?
Ja, men det som jag sa, det är ju liksom, det är en stor del av den svenska samhällsstrukturen.
Mm.
Det är en stor del av hur vi förhåller oss till varandra. Det är en stor del av hur en arbetsplats ska funka. Vi vet att det inte alltid så det ser ut. Men det är viktigt hur vi fostrar våra barn. Jag brukar säga att, eller det har jag redan sagt, att det är liksom den svenska religionen. Och då behöver man ju förstå det. Att här är det viktigt med den här värderingen. Och man behöver ta till sig det så att man kan navigera sig i det i samhället. Så att det inte blir så här stora kulturkrockar som det blev med min mamma, med min pappa och rektorn. Eller i andra sammanhang där jag brukar till exempel få samtal från kommuner som ringer och säger: du Vladimir, vi har inte vågat fråga någon annan föreläsare om det här, men skulle du vilja komma och prata om jämställdhet med våra nyanlända män? Bara männen. För vi tror att det behövs. Mm. För de behandlar sina fruar si och sina barn så.
Mm.
Och att trycka den oron från en lärare eller från en kommun eller från en rörelse.
Mm.
Att trycka ner den oron för att det låter som att vi förminskar en grupp eller som att vi pekar åt en grupp att de är mindre jämställda. Det tror inte jag är bra. Utan vi behöver just arbeta med det här så att det inte blir ett problem som högerextrema eller andra krafter gör det till sin
fråga.
Ja, precis.
Skulle du säga att vissa kulturers liksom syn på jämställdhet och på kvinnan, att det är ett stort hinder för att, det är ju det du säger egentligen,
ja,
att
men
det är ett stort hinder för integrationen på något sätt?
Ja, men det är bara att titta i Sverige. För 100 år sedan så var ju förväntningen att kvinnor skulle vara hemma, ta hand om hemmet, vara duktiga hemma, se till så att det är snyggt och rent hemma tills mannen kommer hem. Och mannen hade uppgiften då att skydda och försörja.
Mm.
Och det är så det ser ut i många andra delar i världen. Mm. Det har inte att göra med att jag är kurd eller att du är svensk eller att du är turk eller att du är syrian. Utan vi har nått olika delar i olika delar av världen. Och det är viktigt att man vågar säga det, tycker jag.
Mm.
Så det handlar inte om någon hudfärg eller någon kultur på det sättet. Utan det handlar om hur långt vi har kommit och hur långt det har tillåtits få komma. I många delar i världen så styr till exempel religionen eller andra makthavare med andra politiska idéer som förtrycker just människor som vill faktiskt upp och skapa ett samhälle som är byggt på jämlikhet och jämställdhet. Jag stannar där.
Nej, men det är inte, ja, nej, du får prata så mycket du vill, Vladimir. Det är därför du är här.
Tack.
För jag själv vill ju lära mig mer om de här frågorna och kan ju liksom inte, alltså jag lär mig ju hela tiden, bland annat genom samtal.
Ja, samtal. Men det är jättebra. Och jag är jätteglad att du tar dig an de här frågorna. För många gör ju heller inte det, för att det är jobbigt och man tycker inte om konflikter. Och svensken tycker inte om konflikter överlag.
Mm.
Och när jag brukar föreläsa så säger jag, förbered er på konflikter.
Mm.
För nu kommer det bli konflikter. Mm. Nu kommer det bli diskussioner. Och jag tror att det kommer leda till något gott. Bara för ett exempel, jag hade en föreläsning en gång. Det var en vänsterpartist och det var en sverigedemokrat. Efter att jag talat klart så skakade båda händerna.
Mm. Vad hände då?
Ja, men jag sa liksom vad jag tycker och tänker och hur jag tror att vi behöver möta de integrationsutmaningar som vi har. Men också hur vi behöver skapa rumda etniskt infödda att ta sig an nyanlända.
Mm.
Låter dem få komma till tals. Låter dem få uttrycka sina känslor om hur de tycker om dem.
Mm.
Hur de blir bemötta av dem.
Mm.
Men den här mentaliteten att man tycker synd om folk, det ska vi ha respekt för. Vi ska ha respekt för att jag har haft det tufft. Vi ska ha respekt för att för min mammas resa. Vi ska ha respekt för alla människor som flyr. Alla människor som dör. Som inte har något annat val än att komma just bort från sitt land.
Mm.
Men det är inte ett incitament för att inte prata om integration. Alltså, att man har haft det tufft betyder inte att du kommer få det, att det kommer bli bra för dig om vi bara inte pratar om hur det ser ut här. Eller hur du ska kunna inkluderas. Utan det är desto ännu viktigare att man då vågar prata om, okej, välkommen. Vi har full respekt för din bakgrund. Vi har mycket förståelse och mycket acceptans för det som har hänt. Men hur kan vi gå vidare? Hur kan vi gå framåt? Hur kan du bli en del av det här landet? Vad kan du göra för oss? Sån fråga har aldrig min mamma fått någonsin.
Mm.
Den här metoden har aldrig funnits förut. Min mamma har aldrig fått sitta i ett rum och prata om maktstrukturer kring sina män. Med andra liksom kvinnor där man kan söka gemenskap och liksom utbyta idéer och sådär.
Mm. Och sen tänker jag att det inte är en one way street heller.
Mm.
Att liksom, det är inte bara utrikesfödda som ska lära sig om vårat land utan också vi som måste få mer förståelse för deras samhällsstruktur.
Precis.
För att det som jag tänker att jag vill få fler män till exempel att förstå kvinnors situation för att kunna förändra. Hur har du de samtalen? Alltså hur gör vi det?
Det där är så fantastiskt att du säger. Därför att om vi ska lyckas skapa ett mångkulturellt samhälle där det är okej att jag får vara kurd och bli en del av ett inkluderande Sverige. Mm. Så den enskilt största utmaningen är att etniskt infödda accepterar det.
Mm.
Att man är just inkluderande. Att man vågar ställa krav på myndigheter, företag, politiker att människor får just uttrycka sina kulturyttringar.
Mm.
Det måste först vara på plats. Vi kan inte ha ett folk som är emot människor men som tycker synd om oss och säger, men kom hit, det gör ingenting. Bara ni bor där så bor vi där.
Mm.
Så det måste först vara på plats. Och därför så har vi haft många interkulturella föreläsningar och workshops i många olika kommuner och företag som säger att vi har blandade grupper här. Kom hit. Vi vill att du skapar ett rum där det är okej att prata om precis allting. Att det får bli obekvämt på ett bekvämt sätt.
Mm.
Och hur vi kan skapa ett vi i det här rummet tillsammans. Vilka värderingar ska bli ett vi?
Mm.
Och det fantastiska är att när jag har de här workshopen eller föreläsningar eller samtal med människor så kommer många efteråt och säger, varför fick jag den här informationen, det här tillvägagångssättet, det här samtalet av dig först? Varför har jag inte fått det av Sverige? Varför har jag inte fått det av min kommun? Varför har jag inte fått det av min skola? Och det har jag inget svar på. Utan jag är bara glad att jag kan vara med och liksom bidra till de här tankarna, till de här idéerna som gör att de vågar öppna sig. Både etniskt infödda men också nyanlända. Och sen vill jag bara säga en sak, Fanny. Nu kommer jag på vad jag ska sitta och säga. Jag har tänkt på det. Det finns en organisation som heter World Value Survey. Det är en värderingsinstitut. Man mäter värderingar runt om i världen. Och de har kommit fram till att det finns två huvudgrupper i världen. Vi kan dela in dem i två små avsmalande grupper. Grupp ett handlar om att människor kommer ifrån antingen sekulära eller traditionella kulturer.
Mm.
Värderingar, uppväxtvillkor, strukturer. Den andra gruppen handlar om att man kommer ifrån, nu har jag lärt mig ett fint ord här, emancipativa frihetsvärden.
Oh, det kommer många fina ord, sekulära och primära. Och så, vad sa du nu?
Ja, precis. Ja, jag tror jag uttalar rätt.
Ja.
Emancipativa frihetsvärden.
Okay.
Och överlevnad. Så att den ena sidan har vi alltså sekulära och traditionella. Och den andra sidan har vi emancipativa frihetsvärden och överlevnad. Och sekulära, då har man ju då mycket där kring miljö och frihet och demokrati och jämställdhet och jämlikhet. Man har kommit förbi den här delen av att man är orolig för sin vardag eller för sin ekonomi eller för sin omgivning. Där har man liksom kommit förbi, utan istället blir då att man fokuserar på andra. Hur kan vi hjälpa andra? Hur kan vi hjälpa världen? Hur kan vi skapa en bättre struktur för till exempel, ja, olika grupper? Det kan vara nyanlända eller, ja, you name it. Man uppfattar sin trygghet som självklar. Man går ur den kostymen och börjar ta sig an andra frågor som demokrati, jämställdhet och frihet. Och man förväntar sig då att gemene man ska vara engagerad, som jag själv är. Traditionella, då kommer man ju då ifrån en uppfostran och en uppväxt där det är mannen som bestämmer. Nationell identitet är viktigt. Jag är ryss eller jag är amerikan eller jag är, ja, du förstår. Jag är kurd eller jag är liksom svensk. Det är viktigt. Och det är viktigt också i de här traditionella kulturerna att man också belyser auktoriteter. Att det är viktigt att det är en man eller en kvinna som bestämmer. Det är viktigt att det är, att man har liksom en viss tydlig struktur på auktoriteter från topp och neråt. Och så har vi då det här emancipativa frihetsvärden. Där är mycket miljö och liknar lite grann där sekulära. Att man liksom kommer över sin kostym och man uppfattar sin omgivning som tryggt. Man är inte orolig för mat och tak över huvudet, utan det är liksom andra mer frågor som är viktiga, som miljö och människors frihet och mänskliga rättigheter, framförallt den gruppen. Och så har vi överlevnadskulturer där man just fokuserar på att få mat och tak för huvudet för dagen. Och där man har mindre tillit till människor. Därför att du blir ett hot för min överlevnad.
Okay,
Och sekulära och emancipativa frihetsvärden är ju då precis tvärtom. Man har väldigt hög tillit till andra människor. Och om du skulle få gissa, Fanny, vilket tror du att jag är född och uppväxt ifrån? Från de här två olika kategorierna.
Den här som var, vad hette den då?
Sekulära och traditionella.
Traditionella.
Precis. Ja. Och den här sidan, överlevnad och frihetsvärdena.
Som du är ifrån?
Ja.
Överlevnad?
Ja.
Ja.
Och hur tror du...
vänta nu, det blir ett test här. Jag klarar mig.
Jättebra. Och hur tror du att det ser ut i Sverige?
Ja, det är ju motsatsen.
Det är motsatsen.
Ja.
Och hur tror du att det blir då om jag kommer ifrån motsatsen till det här i Sverige?
Jättekontrast ju.
Och det är det här vi måste våga prata om. Det är det här som är svaret, ett långt svar på frågan kring hur vi ska göra och hur ska vi tackla så att det inte blir fel och sådär. Utan genom att förstå det här, genom att förstå att det är okej att människor kommer från olika delar av världen med olika uppväxtvillkor. Men hur kan vi prata om hur vi kan bli ett vi här i Sverige? Och det är minst lika viktigt att etniskt infödda tar del av de här samtalen. Det som är lite paradoxalt är att man kan inte gå runt och plocka folk. Men du ser svensk ut. Kom, du ska sitta i det här rummet. För nyanlända är det här ett naturligt forum. De går redan på SFI. De finns redan på språkintro. Så att det blir ett komplement till deras nuvarande process, så att säga. Deras nuvarande utbildningsprocess eller inkluderingsprocess. Det här fanns inte, finns inte fortfarande. Jag tycker att det ska vara en nationell förhållningssätt. Det här borde finnas. Det borde inte vara jag eller någon ideell förening eller min kollega som jobbar med det här. Det här borde vara ett nationellt förhållningssätt som borde spridas ut som ett naturligt komplement till.
Mm.
Och vi hade ju för bara inte några år, för bara, så, inte så länge sedan så hade vi en minister som hette Ylva Johansson, va?
Mm-hmm. Kan vi ha haft
socialdemokratisk. Ja. Som la till och sa att vi behöver prata mer om värderingar.
Mm.
Vi behöver utöka SFIN för att få in det här, därför att det är viktigt.
Mm.
Och vågar man inte liksom ta in den delen, då kommer de andra mörka krafterna och utnyttja det för att säga, men titta.
Mm.
De gör så här, de gör så här, de gör så här och de bidrar till det här och det blir si och så. Så att det, ska vi skapa ett mångkulturellt samhälle så måste vi våga ta det som är olikt och försöka komma åt ett gemensamt mål. Och det där jag gillar, att man vågar komma ur det bekväma, börja diskutera det på ett bekvämt sätt. Att man vågar säga det man tycker. För det värsta som finns i en demokrati med yttrandefrihet, som jag så mycket värnar om. Jag älskar att bo i Sverige just därför att jag kan få säga vad jag vill, tycka vad jag vill, känna vad jag vill utan att någon dömer mig eller kastar mig i fängelse eller dödar mig.
Mm.
Trycker vi ner den här känslan överhuvudtaget att människor inte får säga, tycker och göra som man vill, så blir det liksom näven i fickan och den blir bara
hårdare,
tuffare, hårdare och smutsigare.
Mm.
Och då blir det ett sånt här klimat som vi tyvärr nu har fått i Sverige.
Mm.
Där människor utpekas, grupper utpekas, det är invandrarnas fel.
Mm.
De får liksom, invandrarna får ta emot all skit för allt som händer nästan överallt.
I vissa grupper, ja.
Ja,
ja.
Precis. Så att
men det är
vi måste komma överens.
Nej, men alltså därför är det så viktigt att ha de här samtalen, tycker jag, för att komma förbi just att man lägger ansvaret på en grupp.
Ja,
att det är bara män, alltså invandrare som slår kvinnor eller våldtar kvinnor. Alltså, om det nu är ett jämställdhetsperspektiv.
Mm.
Att få den förståelsen på något sätt.
Det tycker jag är jätteviktigt.
Och det är ju fördomar. Mm. Alltså, jag menar, vi alla människor har fördomar. Jag har också jättemycket fördomar. Men då är den här kunskapen enormt viktig för att man liksom ska sluta sätta människor i de facken, tänker jag.
Absolut. Nej, men så här. Jag hade en föreläsning på ett företag som sysslar mycket med ekonomi.
Mm.
Och då var det just där som du säger, en av cheferna som faktiskt kom fram efteråt och sa, du, jag är glad att du har berättat om det här, för det här var första gången som jag hörde någon våga prata om det här på det här sättet.
Ja.
Och det är säkert för att du själv är invandrare. Men det är bra, för att vi har många utrikesfödda här och vi har tyvärr lite förutfattade meningar
om dem,
hur de skulle kunna passa in. Hur kommer det bli när de kommer till vår grupp?
Mm.
Och då sa jag att du, det är okej. Okay. Du ska inte skämmas för det. Det är okej okay att du säger det, därför att jag är säker då på att du vill då förändra dina fördomar kring hur vi kan då skapa ett bättre arbetsklimat. Vad sägs då av att vi möts? Och då började han då skapa möten lite då och då när de fick in många nyanlända just specifikt det, som inte hade svenska språket på plats ännu utan var liksom i lärningsfasen. Och det har skapat enligt honom bättre förståelse. Han har fått förklara hur det ser ut på företaget. De nyanlända har fått förklara vad de kommer ifrån, vad de kan bidra med. Men det är precis som en anställningsintervju. Jag kommer till en arbetsplats. Jag har ett CV som de har först och främst accepterat.
Mm.
De har varit intresserade av det. När vi väl ska skriva kontrakt så har jag godkänt vissa villkor. Men också ömsesidigt att arbetsgivarna också krav på sig att tillgodose mina behov, mina rättigheter på den arbetsplatsen. Varför kan vi inte ha det också i Sverige? I, liksom, i attityden mot människor emellan. Att vi kan bygga ett samhällskontrakt byggt på demokrati, jämställdhet och frihet. Vi måste vara överens om de här sakerna. Sen tror jag att det inte spelar någon roll vart människor kommer ifrån. Och eller vad du väljer att äta ikväll till mat. Eller vilket språk du pratar med mamma. Utan samhällsutformningen. Hur skolan ska förändras eller utvecklas. Hur arbetsplatser ska vara. Vilket land Sverige ska vara. Där har vi klart för oss. Där jobbar vi mot ett gemensamt mål. Och det kan vara bra att man vågar säga det. Mm. Att man vågar
utmana.
Ja, precis.
Ja, men man måste ju vara medveten om sina egna fördomar också.
Ja, det tycker jag verkligen.
Och öka den medvetenheten. Mm. Men det gör vi ju inte utan kunskap. Alltså, så. Om man bara går runt i sin lilla trånga värld och aldrig lär sig något nytt, då kommer man ju aldrig liksom syna sina egna fördomar heller, tänker jag.
Exakt, och det är ömsesidigt. Svensken måste vara intresserad, måste vara nyfiken på människor som kommer hit. Men det är också okej att man har förutfattade meningar. Men om det kommer en miljon svenskar till Irak eller till Kurdistan, tror du att det hade varit bra om jag inte hade sagt någonting om hur det ser ut i Kurdistan? Nej. Hur det funkar och bara låter er få vara där ni är?
Nej.
Och bygga liksom ett eget samhälle där?
Då hade vi ju blivit mördade antagligen.
Eller? Ja, eller utfrysta. Ja. Eller liksom, ni hade känt er icke...
Det var fördom från mig. Mördade, det var du som sa det förut. Man blir slängd i fängelse och dödad.
Nej, men precis. Eftersom ni är annorlunda. Ni tycker olika. Ni kanske vill vara på ett visst sätt som inte accepterat i samhället och sådär.
Mm.
Och det är helt befogat. Ja, men det är viktigt att kunna få perspektiv i alla fall på saker och ting. Mm.
Och hur hänger det här ihop med jämställdhet? Och hur kommer vi liksom... Vi har varit inne på det lite, men nu har vi spelat in så länge så vi måste tratta ner det lite i så här.
Mm.
För det känns som att du har liksom börjat med någon form av så här integrationsprocess, ett verktyg som är väldigt, väldigt kopplat till jämställdhet.
Precis.
Och hur kommer det här att stötta liksom jämställdheten i Sverige?
Mm.
Förstår du jag tänker? För om vi ska liksom knyta ihop säcken
absolut.
Lite här nu.
Och det är en fantastiskt bra fråga. Jag är övertygad om att integration börjar med jämställdhet. Mm. Därför att det genomsyrar hela samhället och det är viktigt att man tar del av det. Som jag sa tidigare så finns ju de 6 jämställdhetspolitiska målen.
Mm.
Och det är viktigt att man förstår vad det innebär. Och där är ju liksom jämställdhet röd tråd genom alla de här målen.
Mm.
Men det är också viktigt därför att, din fråga, hur kopplar man ihop integration och jämställdhet?
Ja,
hur kan
precis.
Man knyta ihop den säcken så att det passar varandra. Vi bor i ett land med ungefär 25% utrikesfödda.
Mm.
Om jag bara slänger in upp en siffra slarvigt. Mellan 20-25% utrikesfödda. Med en eller två föräldrar som är utrikesfödda. Och det finns väldigt få, för att inte säga ingen, som pratar om det här på SFI.
Mm.
Eller på språk, inte på gymnasiet. Eller i andra sammanhang för etniskt infödda kring just det här perspektivet. Och det är ett av de absolut starkaste anledningarna till att jag startade. Därför att jag saknade manliga utrikesfödda företrädare som pratar om det här. Ska vi komma förbi det här att det blir enbart en kvinnofråga när det är egentligen ett mansproblem?
Mm.
Ska vi komma förbi att det är ett västerländskt och vit fråga?
Mm.
Så måste vi just ha fler utrikesfödda som pratar om det och som tillgängliggör det. Det går inte att man bara... lägger en notis någonstans på Instagram eller, och bara liksom tycker att det är fint, utan man behöver gå ut och träffa människor och våga ta det som är lite jobbigt, våga vara lite utmanande, tycker jag, tror jag är viktigt.
Mm.
Därför att det hänger ihop med samhället och för att vi behöver fler manliga utrikesfödda företrädare. Jag har sett hur stor skillnad det gör för de här killarna och tjejerna som går de här utbildningarna med mig. Hur mycket de uppskattar att de får prata med just mig. Men Vladimir, vi tyckte det här var så bra. För att vi vet att du vet hur det ser ut. Vi kan känna igen oss i dig.
Mm.
Vi kände igen oss i din mammas historia. Vi kände igen oss i din pappas historia. Så var min pappa också.
Mm.
Så att man får en koppling till mig. Jaha, men det här är okej. Okay. Vi kan prata om det här. Vi behöver inte känna liksom... att vi utstötta, utan han är en av oss, men också en del av Sverige. Och det är möjligt, det är okej.
Okay. Förebilder.
Ja, Fannys förebild.
Ja, precis.
Nej, men kalla det förebild, det tycker jag är bra. Men jag skulle kalla det kanske för exempel. Alltså exempel på hur det också kan se ut utifrån deras perspektiv.
Mm.
Att ta in en vit man som säger samma sak som mig är också ett perspektiv.
Mm.
Men det är också viktigt att förstå hur de tar emot det perspektivet. Så att vågar vi arbeta utifrån de nyanländas perspektiv, utifrån hur forskningen ser ut kring gruppmentalitet, hur människor behöver tillhöra ett sammanhang, varför är det viktigt att förstå det förflutna för att kunna erbjuda framtiden.
Mm.
Det hänger ihop. Knöt jag säcken nu, Fanny?
Jag tyckte att du knöt ihop
säcken. Två anledningar i alla fall till varför det hänger ihop med integration och jämställdhet.
Det är en fråga till som jag vill ta med dig bara innan vi avslutar. Var får du mest motstånd när du driver de här frågorna? För jag ser ju på sociala medier att du får mycket kommentarer och mycket motstånd. Liksom. Mm. Så, vad är det?
Ja, det är... mycket rasister. Alltså det finns ett YouTube-klipp om mig det finns ett klipp om mig på YouTube.
Gör det.
Där en SD-are, nu ser jag rakt ut, SD-are, som tydlig SD-are, gör narr av mitt namn och att jag jobbar med jämställdhet och säger, ja, men titta på era länder då. Kom inte att prata om det här.
Mm.
Titta först på ditt hemland och sådär. Och det smärter därför att vi måste våga prata om det också. Han har faktiskt rätt. Mm. Vi måste våga prata om våra länder också. Men han gör ju inte det i god ton. Nej. Eller för att han vill väl. Utan han gör ju det för att göra narr av människor som är redan utsatta. Som har redan förtryckts i decennier. Mm. Som inte har fått blomma ut det. Den jämställdheten och den jämlikheten som människor törstar efter. Men också mycket från... Mycket, det är mycket politik i det här. Att man liksom måste bekänna färg. Du är antingen höger eller vänster.
Mm.
Och jag vill gärna vara neutral. Jag är inte varken höger eller vänster. Utan jag är liksom... Jag är mig själv, jag säger det jag tycker och känner som jag är övertygad om är rätt och viktigt dessutom. Ibland har jag skrivit artiklar som jag har fått jättemycket kritik för från nära och kära men också från följare och från andra debattörer som säger att men nu var du snudd på att du utpekade en grupp här och nu kommer du ge rasister liksom vatten på ringar och sådär. Så att, ja, men det är svårt. Det är svårt, man får kritik. Jag får kritik från bägge håll alltså.
Mm.
Det är från både men, höger och vänster får jag kritik från.
Men mycket kvinnor som hejar på dig, va?
Ja,
eller är det,
det är sant. Det stämmer.
Och det tycker jag är ganska klassiskt. Eller du vet så här att du får, för det är samma för mig. Alltså, jag, och jag älskar ju kvinnor och alla kvinnor som hejar på mig, så det är inte så. Men jag vill se om du har samma, om du får samma som mig, att det är mycket kvinnor som älskar och hejar och är så här, woo. Och sen är det massa liksom, vita medelålders män som kritiserar. Om det vi ska stämmer. Generalisera nu.
Om vi ska generalisera så stämmer den bilden. Men jag har faktiskt märkt att på senare tid så har det många chefer och liksom olika manliga medarbetare sagt men du Vladimir, vi har sett det här och jag blir inspirerad av det du gör och jag som man känner att du är en förebild för mig.
Gud vad bra.
Förut har inte jag tänkt så. Utan jag har alltid trott att det är liksom en ja, det är kvinnornas sak och jag kommer liksom inte riktigt in. Jag vet inte hur jag ska börja prata om det här. För jag har inte den kunskapen, jag har inte den tryggheten. Jag vet inte ens hur jag ska närma mig liksom. Man vill, men man vet inte hur man ska göra. Och då kan det vara bra att vi måste ha fler män som pratar om de här frågorna och som engagerar sig i de här frågorna. Så att, ja, du har rätt. Men på senare tid har det faktiskt blivit fler och fler män. Även om det är få fortfarande.
Mm.
Så är det bra. Det är glädjande liksom att det är fler män som hör av sig också.
Men varför är det så många som är rädda för att kasta sig... Alltså att kasta sig ut ur det trygga...
Ja.
Förstår du? Som jag,
prata,
jag kastar mig in i det här fast jag inte kan ett smack. Eller jo, lite kan jag. Men vårat samtal är ju väldigt så här, för mig otryggt. För att jag kan för lite om de frågorna. Men jag vill ändå kasta mig ut i det. Varför är människor så rädda för det, tror du? Och kanske framförallt män när det kommer till jämställdhetsfrågan.
Mm. Jag tycker att du är fantastiskt, Fanny.
Du är grym.
Att du vågar ta dig ut i det okända.
Mm.
Det är så man lär sig. Jag lyssnar väldigt mycket på människor. Jag läser väldigt mycket för att jag vill lära mig.
Mm.
Jag vill inte bara prata. Jag har inte ett monolog med människor när jag pratar. Utan jag vill ha ett samtal.
Mm.
Och ofta lär jag mig saker av nyanlända. Av människor som jag aldrig har mött förut. Det är grunden för att kunna mötas. Att man är nyfiken och vill lära sig av det okända. Men jag tror att det handlar om... okunskap.
Mm.
Jag tror att det handlar om svaghet. Alltså många män som jag träffar ser att ja, håller du på med det här med jämställdhet? Ha, för fan, det är bara liksom kvinnor som sysslar med det där. Och det de säger är att man ser jämställdhet som liksom en trappa ner. Det är liksom en svaghet. Riktiga män sysslar inte med det. Utan de sysslar med att driva företag och tjäna pengar och köra fina bilar och sådär.
Mm.
Och de vill då tävla med andra män. Och män tävlar inte om jämställdhet.
Nej.
Utan...
De tävlar om makt och pengar, eller?
Ja, precis.
Förlåt, gud vad generaliserande jag blev nu, men...
men det är sant. Så ser det ut i min vardag. Det är mina intryck och det är mina övertygelser. Allt från liksom tidig barndom till nu, där jag är idag. Och så här ser det ut. Jag fick lära mig från mina kompisar i skolan att jag skulle ha... Vem kommer få flest ligg den här helgen?
Mm.
Då kommer du bli kallad... riktig man.
Hingst.
Du kommer vara hingst den här veckan.
Häradsbetecken.
Ja, precis. Ja. Precis. Och, så det är det man tävlar mot. Man tävlar inte för att vara mest jämställd bland männen.
Nej.
Och så länge vi har den synen bland män så kommer vi behöva prata om det ännu mer bland män.
Mm.
Så att det är de där, tror jag, mycket av det ligger i den som du sa att man inte tar sig an jämställdhetsfrågan som man. Att man är orolig, man har ingen kunskap. Men också att man liksom nedvärderar det. Det är liksom en level under mig. Det där är bara för svaga män. Riktiga män sysslar inte med sånt. Och vi behöver förändra den bilden om att vara en man.
Mm.
Om att skapa en ny ideal som bygger på att man kan själv få definiera vad som är manligt.
Mm.
Det är för mig och det är för dig. Och det är helt okej att vi har olika syn på det. Men att vi inte bedömer varandra eller stöter ut varandra bara för att du inte håller med.
Mm.
Men jag tror mycket ligger i...
Som en sårbarhet.
Ja,
förlåt, nu avslutade jag din mening. Men jag bara kom på att rädslan för att visa sig sårbar på något sätt.
Absolut, absolut.
Och svag.
Absolut, man ser det som en svag grej och det ska inte liksom en riktig man syssla med enligt det tankesättet då.
Mm.
Men jag är jätteglad därför att jag har stött på många män som faktiskt säger tvärtom, som vill vara med, som tycker att det är viktigt, men som inte syns, som inte hörs.
Nej.
Och det är det vi måste också få fram, att din tystnad är ett problem. Ja, men du säger det till mig när du möter mig på stan. Ja, just det Vlad, men jag tycker det är bra att du pratar med jämställdhet. Har jag fått många kompisar som stannar upp mig och säger det. Och så brukar jag säga, ja, men hur ser det ut hos dig då? Vad gör du då?
Mm.
Nej, men jag gör ingenting. Alltså, jag bara mig själv.
Ja.
Alltså, man vet inte ens vad man säger, utan man ser problem, man tackar någon för att de belyser problemet, men man gör själv ingenting. Man ser heller ingenting.
Nej.
Och det där tycker jag Bianca Kronlöf belyser så fint i boken som jag har hemma, som jag värdesätter högt. Just den här tystnaden kring män. Att, fan, öppna din käft. Säg någonting om du tycker att det är viktigt då. För din tystnad bidrar just till att de här vissa männen inom situationstecken kan fortsätta på det spåret. Ja.
Hon kommer faktiskt hit snart, Bianca, så det ska bli väldigt spännande. Och jag måste ju köpa hennes bok.
Ja, men det är jättebra. Det tycker jag verkligen.
Men du, vi måste börja avrunda nu, för vi har spelat in jättelänge.
Gud, vad kul det här var. Fortsätt en timme
till. Känner du dig nöjd, eller att det är något vi har missat nu?
Absolut, jag tycker det har varit fantastiskt. Det har varit en ära för mig att vara här, Fanny. Och jag är så glad att jag fick vara här. Att just jag fick vara med och gästa din podd.
Ja, jag är jätteglad att du ville komma och lära mig.
Tack så mycket.
Så att jag fick kasta mig ut i det här okända vattnet. Så tusen tack för att du har varit här.
Tack själv, Fanny. Jättekul att vara här.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen.